Vad känslosamt det här blev, tycker jag. Dels att veta att det är något sätt, det är en avslutning för mig här i Karlskrona. Och samtidigt att jag har min familj här. Linn står här uppe och sjunger. När jag satt här nere så kom jag att tänka på för 15 år sedan. Då var vi samlade här som familj. Då gick vi in här. Och församlingen här hälsade oss välkomna hit som familj. Och då var Linn 16 år, Magda var 7 år och Hanna var 17 år. Och jag minns ju hur det stod soffor här framme och vi skulle sitta. Och när man är 16 och 17 år, då jag minns hur de satt så här och ville inte. Och så står du, Linn, och sjunger idag här. Det tog tag i mitt hjärta. Magda som var 7 år då, hon blev lovad en kanin på välkomstmötet. Så hon liksom, woo, det var så roligt att få, tänk att få en egen kanin. Det fick du då, Magda. Bobo. Då arbetade vi tillsammans, Ulf och jag, i församlingen här. Jag arbetade med diakoni och omsorg under 11 år. Fick lära känna den här församlingen, en fantastisk församling som jag har lärt mig att älska så oerhört mycket. Det finns ett sånt hjärta, och det hörde vi av Ulf berätta det här i mötet med människor, vilken kärlek. Och sen de här sista 4 åren så har jag fått lära känna ytterligare 24 församlingar som har stått bakom min tjänst som sjukhuspastor på Blekinge sjukhuset här i Karlskrona. En sån stor familj. Att få uppleva det är någonting helt fantastiskt. Det går inte att beskriva med ord. Jag har känt mig lite skakig här på morgonen. Så tänker jag att här ska jag stå framför er och dela någonting. Ha någonting att säga. Något klokt måste man ju ändå säga. Och Ulf, han har försökt att och råda mig. Han har sagt, ställ dig framför spegeln så du vet hur du ser ut när man är tacksam. Ja, jag har försökt att titta. Jaha, ser man ut så där? Nej, kanske så här. Ja, jag vet inte. Jag hoppas att ni ser tacksamheten. Jag vet inte. Jag har upptäckt att min man är inte så bra på att ge råd åt mig. Han tycker att det är bara och bara, säger han. Ja, och då tänker jag, okej. Okay. Men jag har fått goda råd av andra. Förlåt, Ulf. Ja. Som säger att försök att ta in också i all den här nervositeten och lite skakigheten jag känner, så ska jag försöka ta in värmen och det som ni ger. Och det försökte jag också säga i fredags när jag avtackades på sjukhuset. Att det tack som riktades till mig, det vill jag ge tillbaka. Det vill jag ge till er här. För det är ni som har liksom fått mig att växa och trott på mig och gett mig förtroende. Och det har betytt så oerhört mycket. Och det tar jag med mig. Det kommer jag att ta med mig till Umeå. Och då tänker jag att, ja, ni ska jag tänka att ni vet inte vem jag är än, men jag har många som har trott på mig och gett mig förtroende i Karlskrona, så de bär jag med mig. Och det vet jag också att jag kommer få möta i Umeå, det hoppas jag och tror jag. Men i väntan på det, att jag kommer att känna den där grunden och den där basen, tryggheten, så kommer jag ha med mig er, så ni vet om det. Under hösten som gått här under våren så har jag läst sista steget i den kompetensutbildning som finns inom sjukhuskyrkan. Och då har jag fått läsa väldigt god litteratur där, själavårdslitteratur och annan litteratur. Jag har fått lyssna till väldigt intressanta föreläsningar. Fokus på den här delen av utbildningen har varit min identitet som själavårdare. Och det har varit oerhört nyttigt det här sista året. Att få jobba med mig själv, mina reaktioner, känslor och tankar i mötet med andra människor. Ni vet ju att det man möter påverkar så oerhört mycket också mig själv och den man är. Det har gett mig en större förståelse av dels mig själv men också av det arbete som jag står i sjukhuskyrkan. Och den medvetenhet som arbetet har gett mig, det har jag brutalt fått uppleva. Det är att i mötet med andras lidande så är det också en påminnelse om min egna utsatthet. Och det kan skapa rädsla, obehag och ångest. Men att veta om det, att få bära det som en erfarenhet, att så här är det. Det ger en slags trygghet när de här känslorna kommer fram. Kanske egna erfarenheter av svårigheter som kommer fram. Vi har också fått läsa omvårdnadslitteratur. Och det har varit jättenyttigt. När man arbetar i sånt nära teamarbete med personal på sjukhuset. En av böckerna det var på engelska. Resten var på svenska. Och jag har svårt med engelska. Jag kan hjälpligt prata och läsa var ännu svårare. Då var Ulf bra, min man, måste jag berätta. Han är bra på någonting. Då läste han. Nej men förlåt Ulf. Jag älskar dig. Du är bra på mycket. Men då läste han boken först. Sen berättade han allting. Och det var ju en lite spännande när jag kom till utbildningen. Och så bad om mig att, för då var jag en av dem som hade läst boken genom Ulf. Då ville de, kan inte du liksom introducera oss andra i den här boken? Oj, nu gäller det att Ulf har förstått boken rätt. Så jag erkände det att ja, jag ska försöka, sa jag. Men är det någonting som är fel så är det min mans. Då har han uppfattat alltihop fel. Men det var väldigt intressant, den här boken. Det var bland den bästa kurslitteraturen på hela utbildningen. För den beskrev, jag kände så igen mig i den här boken. Den heter Images of Pastoral Care, alltså bilder av en själavårdare. Och då fanns det beskrivningar som författaren gjorde av så här paradoxala bilder, alltså motsägelsefulla bilder av själavårdaren. Bland annat var det den sårade helbrägdagöraren eller läkaren. Den sårade läkaren. Och det där var så stort att få upptäcka de här bilderna. Att jag kan bära sår i mitt eget liv som faktiskt också är med och bidrar till att få ge helande och läkedom. Så man behöver inte vara den här perfekta människan som aldrig liksom har fått uppleva egna sår. Utan såren kan också få bli en tillgång. Och att bara se på Jesus och hans sårmärkta händer. Hur läkande det är för människor som får möta det. Den vise dåren är också en sån här bild. Och den intima främlingen. Och den här intima främlingen var någonting som jag fastnade för och kände igen mig så oerhört mycket i mitt arbete på sjukhuset. Bland annat vid avsked på bårhuset. Där möter jag människor som jag sällan har mött tidigare. Det hände några tillfällen att vi kanske hade mötts och jag kände igen människor som kom dit. Men ofta var det ju främlingar jag mötte. De kom för att säga farväl till sina kära anhöriga. Och vi är främlingar. Ändå handlar vårt samtal om livet. Om sorg, tacksamhet och kärlek. Om ensamhet, besvikelse och rädsla. Och innan de har gått hem så har jag förundrats över att jag många gånger vet mer om dessa främlingar än vad jag vet om mina närmsta vänner. Och Gud själv har ju uppenbarat sig flera gånger, läser vi i Bibeln om, som en främling. Besökaren hos Sara i tältdörren, som brottaren vid Jabboks vad, eller som den barmhärtige samariten eller samarien. Och att då bära med sig att det främmande är inte främmande för Gud, det är stort att få göra det och påminna sig om det. Även om jag ofta kommer som en främling till främlingar, också i en främmande miljö. Eller en främmande situation i alla fall. Så får jag vila i insikten om att Gud uppenbarar sig i det främmande. Människor som kommer till sjukhuset, de befinner sig ofta på en plats mellan det som var och det som kommer. På väg till eller på väg ifrån. En plats mellan det välkända och det okända. Och det här sista året så har jag själv befunnit mig emellan, i den här mellanrummet. På en tröskel. Jag känner att jag samtidigt som jag är på väg ifrån, så är jag också på väg till någonting. Och det är en ganska knepig plats att vara på. På väg ifrån och på väg till. Jag tror att för de flesta av oss så kan detta utrymme uppfattas som farligt. Eller en plats som skapar oro. Det ställer oss inför det okända. Och nu har jag fått lära mig någonting. Det här kanske är någonting som ni alla kan redan. Men för mig så var det någonting nytt. Jag har fått lära mig att den här platsen, den har ett namn. Liminalplats. Har ni hört det förut? Det var skönt. Det var inte bara jag som inte hade hört det. Nej. Inom forskning så talas det mycket om det. Liminalplats. Inom arkeologi. Alltså platsen, det är som är någonstans mitt emellan. Och laminal, det är latin och betyder tröskel. Platser som är varken eller. På gränsen mellan, på väg till. Där i dessa gränsplatser så befinner sig ofta Jesus. Detta beskrivs särskilt i Lukas evangelium, egentligen i alla evangelierna. Men Lukas, han har ett litet annat utgångsläge. Han är inte en av Jesu lärjungar, utan han får troligtvis kanske uppleva en tro på Jesus efter Jesu död och uppståndelse. Vi vet att han fanns nära Paulus och var en av hans medarbetare. Där kan vi läsa om i Lukas evangelium att Jesus, han fanns vid stadsporten, på stranden och mellan två olika länder hela tiden. Under hans vandring så var han på de här gränsplatserna, på de här trösklarna till människors liv. Det var så Jesus lärde känna syskonen Marta och Maria och Lazarus. Medan de var på väg, alltså Jesus och lärjungarna, medan de var på väg så gick Jesus in i en by, står det, Betania. Och där fanns en kvinna som hette Marta som bjöd hem honom till sig. Och så började deras vänskap. På ett annat ställe i Lukas evangelium så beskriver Lukas när Jesus närmade sig stadsporten. Han hade nog ett mål. Linn brukar säga att det är viktigt med mål, brukar du säga. Och Jesus hade nog ett mål som han var på väg till. Men så hände det saker under tiden. Att när Jesus närmade sig stadsporten till Nain så möter han ett sorgetåg. Och vi har precis drabbats här i församlingen av sorg. Att när vi är på väg mitt i livet så möter vi det där. hos människor. Och det mötte Jesus. En kvinna hade förlorat sin son. Och det var hennes enda son som nu var död. Och till råga på allt så var den här kvinnan änka också. Hon hade ingen försörjare. Det mötet med Jesus förvandlade död till liv. I ett annat ställe så står det, efter att Jesus var ute på sjön med sina lärjungar, så steg, och när han steg i land så kommer en man från staden emot honom, springande emot honom. Den här mannen, han var så ansatt, han var besatt av demoner, står det. Och han hade inte på länge haft några kläder på sig. En utstött man. Och då mannen får syn på Jesus så börjar han skrika, och så faller han ner på sina knän vid Jesu fötter. Och det mötet med Jesus innebar befrielse från bundenhet. Jesus, han vänder tillbaka till Galileen. Den här resan ska gå tillbaka. Och där möter han enormt mycket människor på vägen tillbaka till Galileen. Det står att alla väntade på honom. Det fanns en sån förväntan. Och mitt i den här folkmassan som trängde sig på Jesus, så är det en kvinna som sträcker ut sin hand och rör vid manteln, Jesu tofsmantel. Och Jesus märker direkt, bland alla den här folkhopen som bara tränger sig på. Tänk dig själv att gå en sån folksamling, att det är folk precis överallt. Att känna då en endas längtan och behov mitt i detta. Men det gjorde Jesus. Han befann sig på de här liminalplatserna, de här trösklarna som var liksom på vägen till. Där fanns han. Det som kanske oroar och är det okända, det var inte Jesus rädd för att befinna sig. Den här kvinnan hade haft blödningar i 12 år. Och hon, det här mötet med Jesus och att hon rörde vid hans manteltofs, hon kände att kraft gick ut ifrån honom. Det gjorde att hon blev totalt befriad från de här blödningarna. Det står att de upphörde direkt. Jesus frågar, vem rörde vid mig? Han vill veta, vem är det som berörde mig? Så Jesus kände också, det var inte bara kvinnan som fick det här mötet, utan Jesus blev också berörd av mötet. Det står också att under sin vandring mot Jerusalem, står det på ett annat ställe, så följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. Jag tänkte på det där att gå vid en gräns, att följa en gräns mellan två länder. Det har jag känt så tydligt på sjukhuset, att det finns något slags gränsland där. Det är inte församling, det är inte kyrka, men ändå så kommer jag med Gud. Jag tror att jag går med Gud. Eller att Gud går med mig. Vad var det du sa, Ulf? Du påpekade det där. Att få vara i något slags gränsland, det är inte så enkelt att gå där, balansera mellan en gräns mellan två länder. När han är på väg in i en by så kommer 10 spetälska, står det på ett ställe i Lukas evangelium. De kommer emot honom och så stannar de på avstånd, för de vet att de bär på en smitta. Så de får liksom stå på avstånd. Och så ropar de till Jesus. Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Det står att alla 10 blev helade. Och en av dem vänder tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst så prisar han Gud och kastar sig till marken vid Jesu fötter och tackar honom. Det mötet ledde till helande och tacksamhet. Jesus, han närmar sig Jeriko. Närmar sig Jeriko. Han är på väg dit. Men då sitter det någon vid vägkanten innan han kommer fram till Jeriko. En blind man och tigger. Den här mannen, han kunde ju inte se, men han hörde folkhopen ropa. Och så frågar han hörde hur det fanns människor där och att han hörde att någon kom. Och så frågar han vad som står på. Han undrar, vad är det som händer? Då talar man om för honom att Jesus från Nasaret, han gick förbi här. Och då visste mannen, gick han förbi? Jag kan inte låta Jesus gå förbi mig. Så han ropar, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och de som går först då, de ber mannen vara tyst. Shh! Ropa inte så där, du stör. Men Jesus, vad gör han? Jo, han stannar och säger till dem att led fram den här mannen. Och så frågar Jesus någonting. På varje själavårdsutbildning eller var man än går så har man detta som ett exempel. Vilken fråga Jesus har till den här mannen. Han frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Det här uppenbara att mannen inte kunde se att han var blind. Det kanske inte var hans största behov. Men Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Det mötet innebar att mannen, den blinde mannen, fick sin syn igen. Ett sista exempel. När Jesus sen kom in i Jeriko och gick genom staden så tittar han helt plötsligt upp. Och i ett träd så sitter en man, Sakaios. Han satt där för att se bättre, står det. Men kanske, det står att han var kort, men kanske var det också för att han ville vara nära. Han ville vara där som Jesus kom och gick. Men kanske så ville han också ha lite avstånd. Så han satte sig upp i ett träd för att se. När Jesus går in så tittar han upp mot det här trädet. Och så säger han, skynda dig ner, Sakaios. Idag så ska jag gästa ditt hem. Och det mötet förvandlade ett liv, Sakaios liv. Men det förvandlade också ett hem. Jag vet inte var du befinner dig idag. Om du är på väg till eller på väg ifrån. Och det kanske är så att jag helt enkelt talar om detta för min egen skull idag. Jag vet inte. Känner att jag behöver också få känna att Jesus är med på de här trösklarna. På väg ifrån men också på väg till. Det här okända där som man kanske känner att nästan lite skrämmande. På tröskeln till något annat. Jag tror att vi har de där tillfällena flera gånger i livet. Liminalplatser har jag lärt mig att det heter nu. Men kanske namnet eller ordet är obekant, men jag tror att vi känner igen oss i situationer. Och kanske skapar det här oro inför framtiden och till och med otrygghet. Men mitt ärende idag, eller det jag vill försöka säga med det här stapplande försöket att predika, det är att det är där i dessa gränsplatser så befinner sig Jesus. Han går inte bara förbi. Thomas Jönsson, han brukar sjunga en sång, han går aldrig förbi dig. Jesus går aldrig förbi. Utan även om han är målinriktad och har ett mål så är det så att han stannar på de här gränsplatserna där du och jag befinner oss. Och precis som mötet med Marta innebar djup vänskap så kan du finna en vän i Jesus idag. Och precis som mötet med Sakaios innebar ett förvandlat liv och en förändrad syn på medmänniskor så kan mötet med Jesus ge dig en helt ny syn på livet idag. Och Jesus vill gästa ditt hem. Han vill liksom flytta in och finnas tillsammans där du är och där du har ditt hem. Och precis som Jesus frågade den blinde mannen vid vägkanten, vad vill du att jag ska göra för dig? Så ställer han samma fråga till dig och mig idag. Ditt behov, det du längtar efter, det frågar Jesus efter. Och så tänker jag på de här 10 männen med spetälska. Alla blev helade, men bara en vände tillbaka och tackade. Det här väcker frågor hos Jesus. Var är de 9 andra? Blev inte alla helade? Är hans fråga. Var det ingen mer än denne mannen som hade behov av att vända tillbaka för att ge Gud äran? Och jag tänker att på något sätt så tänker jag att det är Guds stora fråga med mänskligheten. Vi är skapade till Guds avbild. Vi har liksom hans DNA i oss. Men är det bara några som har behov av att vända tillbaka och tacka Gud? Och ge Gud äran för det liv och den gåva vi har fått. Jag tror att vi ibland ganska ofta glömmer bort att ge Gud äran. Men idag så får vi vända oss till honom med vår tacksamhet. Men också med våra behov. Och du kan i den här gudstjänsten få gensvara på Jesu fråga. Vad du vill att han ska göra för dig. Jag tyckte det var så stort att få se Ulf stå här framme med Göran. Det beslut som han har tagit i sitt liv. Få liksom se det. Och jag tänker det är det största man kan få liksom gensvara till Jesus. Att man får säga ja till honom på ett sådant konkret sätt. Nu ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig att du finns på de här platserna där det känns ganska otryggt att befinna sig. På tröskeln från någonting in i något, någonting annat. Från det här som man är van vid och kanske det som känns okänt och främmande. Men tack att du uppenbara dig i det främmande. För dig är inget främmande. Du möter människor gång på gång. Vi läser det här i Lukas evangelium. Där han försöker beskriva grundligt och utförligt. Berättar om vad du gör i människors liv. Så ser vi hur du rörde dig hela tiden. På väg till någonting eller från någonting. På gränsen mellan. Vid de här trösklarna. I de här platserna där det hela tiden fanns behov och människor där du stannade till. Du såg upp. Du såg ner till vägkanten. Du såg upp i det här trädet. Du gick hem till hem. Du till och med gav liv till det som var dött. Du förvandlade. Du helade och läkte. Du frågade. Vad kan jag göra för dig? Herre, du är här just den här stunden. Och du vänder dig till oss. Vi får vända vår tacksamhet till dig. Hjälp oss att inte glömma bort. Att ge dig äran. Tack att du är med oss och leder oss. Och där är trygghet, där är frid. Jag tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.